Tro och liv. Det är ett viktigt tema, tänker jag. Hur får vi ihop livet med tron? Paulus försökte sätta ord på det och det blir lite invecklat så där, men han försöker förstå det hela. Och nu ska jag försöka dela mina tankar, se om det blir lika invecklat eller om det blir på ett annat sätt. Det får ni bedöma sen. Men i tisdags kväll så var jag i kyrkans hus och träffade föräldrar till barn i konfirmandåldern. Då informerade vi vad det är att konfirmera sig idag, nu för tiden. Många föräldrar av de som var där hade ju konfirmerat sig för ett antal år sedan. Och det har ju hänt en del, så det var lite skillnad nu. Sådär. Bland annat fick de ta ställning till ett antal frågor och påståenden. Så inte bara lyssna utan vara aktiva i det hela. Och en fråga de fick var den här. Vad har kristen tro med konfirmandens liv att göra? Så du kan ställa sig på en linje från 1 till 10 hur mycket man tyckte det. Vad har kristen tro med konfirmandernas liv att göra? Och det är ju inte helt lätt att svara på en sån fråga, tänker jag. Å ena sidan så är svaret 10. Gud finns ju med i allt och har skapat allting. Å andra sidan så kan det vara nästan 1 också. För att hur påverkar det konfirmanden? Den kanske inte har någon tro eller tycker vare sig det ena om det. Eller har inte reflekterat över det. Så hur påverkar det konfirmanden? Vad har det som står i Bibeln med våra liv att göra? Det är den stora frågan. Temat är tro och liv. Det som står i den här boken, Bibeln, som skrevs för 2000 år sedan, har den något med mitt liv att göra idag? Det är svårt att säga om det påverkar mitt liv, för att jag har inget annat av mitt liv att jämföra med. Så att jag har ju bara detta livet. Men man får försöka reflektera. Hur hade det kunnat vara om jag inte hade Gud med mig och inte trott på detta? Det ska jag fundera tillsammans med er på i dagens predikan. Men vi ska börja med att läsa evangelietexten. Det är 4 verser hämtade från Matteus evangeliets 21 kapitel. Och för att förstå texten där så behöver vi sätta in den i sitt sammanhang. Och det 21 kapitlet inleds med att Jesus rider in i Jerusalem. Matteus innehåller 28 kapitel och 21 är ju mot slutet här nu. Så nu börjar påsken komma. Han rider in i Jerusalem. Och då står folket vid sidan. De hyllar honom. De brer ut sina mantlar och lägger ut palmblad på vägen. Strax därefter så går Jesus in i templet i Jerusalem. Och där hettar det till. Han driver ut alla som sålde och köpte där. Han välter omkull borden för de som växlar pengar. Och stolar för de som sålde duvor. Han står att han botade blinda och lytta. Och han förargade överstepräster och skriftlärda. Därefter så lämnar han Jerusalem för att övernatta i Betania. Så att in i Jerusalem med hyllningar och sen lite omskakande och sen ut ur stan igen. Dagen efter så ber han sig åter till Jerusalem. På vägen dit förbandar han ett fikonträd för att det inte bär frukt. Och sen går han in i templet igen och börjar undervisa folket. Överste prästerna ifrågasätter då hans fullmakt till detta. Det kan ju vara rätt befogat, kan man tänka. Ena dagen så bara han rör runt i hela templet och nästa gång. Så här ska det vara, nu ska vi sitta där. Vi är med den där Jesus som kommer. Men istället för att visa sin fullmakt för överste prästerna så svarar Jesus med att ställa en fråga till dem. en fråga om var dopet som Johannes döparen döpte med, var kom det dopet ifrån? Och överste prästerna kom fram till att det kan de inte svara på, för att säger de att det är från Gud så får de problem på ett sätt, och säger de att det inte är från Gud så får de problem på ett sätt. De är rädda för folket där, så att de, nej, vi vet nog inte riktigt det. Kan inte ni svara på det, då svarar inte jag på det heller, säger Jesus. Där är vi i, innan vi kommer in i dagens verser. Då säger Jesus så här i Matteus 21 från vers 28. Vad säger ni om det här då? En man har två söner. Han vänder sig till den ene och sa: min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade: nej, det vill jag inte. Men sen ångrar han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sa samma sak. Och han svarade: jag ska gå, herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade: den första. Då sa Jesus till dem: sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Där var texten. Men efter dessa verser så kommer förklaringen till varför tullindrivare och horor ska komma före de skriftlärda. Då står så här: Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. Texten här handlar om att komma till Guds rike. Och tittar vi bara på de föreslagna verserna så är det lätt att tänka att det bara handlar om gärningar. Den som gör vad fadern ber om, han kommer till Guds rike. Tittar vi på det större sammanhanget runt om så förstår vi att anledningen till att tullindrivarna och hororna kommer före till Guds rike, det är att de trodde på Johannes, döparens budskap. Vilket inte de skriftlärda gjorde. Så nu är det tron som leder till Guds rike. Så frågan som dyker upp, det är ju, är det tron eller är det gärningar som leder till Guds rike? Svaret är väl att det är både och. Eller inget av det. Vägen till Guds rike är öppen enbart på grund av Guds nåd och Jesu död på korset. Det är den grunden vi står på. Och med det som utgångspunkt så är det vår tro på detta som leder till Guds rike. Och tron visar sig i sin tur i våra gärningar. Och där ord och handling talar olika språk, så är det handlingarna som visar min tro. Vi närmar oss val här i Sverige. Och partierna, de sätter upp valaffischer och deltar i olika debatter. Vad säger de? De lovar oss än det ena och än det andra. Och de ger sina förklaringar till varför Sverige ser ut som det gör. Och hur deras parti kan få ordning på Sverige. Men kan vi lita på att det som sägs också uppfylls? I slutändan blir det ju deras handlingar som faktiskt visar vilka de är. Inte alla löften här nu innan. Men förhoppningen är ju att detta stämmer överens. Men nu handlar det inte om våra olika partier. Det handlar inte om de skriftlärda. Utan det handlar om oss. Hur väl stämmer det vi säger med det vi gör? Hur väl stämmer det vi gör med den tro vi har? Vågar vi stå upp för det vi tror på? Jesus, han rider in i Jerusalem med en tro där han vågar röja runt i templet. Där han vågar förbanna ett träd som inte bär frukt. översteprästerna däremot, de vågar inte stå upp för det de tror på av rädsla för folket. Och Paulus, lyssnar vi till innan, han skriver i Romarbrevet: det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Målet, det är klart för oss. Guds rike. Och Jesus, det är föredömet. Men det går inte riktigt att jämföra sig med honom. Vi är människor och vi lever våra liv så gott vi kan. En gång på gång så misslyckas vi med det vi skulle önska att vilja och vara. Och orsakerna till det kan vara många. Rädsla, dåliga vanor eller då otur, dåliga förutsättningar. Men hur kan vi hjälpa varandra att skapa goda förutsättningar för att göra det goda vi vill? Det tror jag att medvetenhet är jätteviktigt. Att jag blir medveten om min egen tro. Bibeln berättar om Guds rike. Vad tänker du kring Guds rike? Är det dit du vill? Eller är du redan en del av det? Eller lockar det inte alls? Och hur påverkar detta ditt sätt att leva ditt liv? Jag tror att medvetenheten kring vår tro ökar när vi börjar prata tro med varandra. När vi får höra någon annan tänka kring exempelvis Guds rike, så slår det an någonting hos mig. Jaha, du tänker så. Det gör inte jag. Eller det gör jag också. Eller så har jag aldrig tänkt innan, men så kan man ju också tänka. Eller bara att höra sig själv formulera sin tro hjälper till ökad medvetenhet. Oj, vad sa jag nu? Står jag för detta som precis kom ut ur min mun? Och vad ger det för konsekvenser i mitt liv? Så att våga sätta ord på din tro. Och det bästa är om min tro också återspeglas i mina handlingar och i det jag säger. Men det är ju inte alltid så. Och då är det hoppfullt att läsa dagens text. Tullindrivare och horor talar texten om. Några som inte hade det bästa ryktet. Men dessa, säger Jesus, kommer före översteprästerna till Guds rike. Då finns det hopp för oss också, om vi inte gör allt rätt. Men det innebär inte att vi kan göra vad som helst. Vår strävan ska ändå vara att göra det rätta. Sen kan vi misslyckas. Men vara tacksamma över att det finns en god Gud som älskar oss ändå när vi misslyckas. Har det hänt er någon gång att ni varit i mataffären och att ni då inte hittat den vara ni söker? Det händer mig titt som tätt. Då brukar jag gå fram till någon i personalen som finns ute i butiken och fråga om hjälp. Väldigt sällan berättar de var den varan finns. Utan istället så följer de med mig och visar var den är. Jag tänker det borde inte vara så svårt att berätta var varan finns. För de flesta butiker är väl skyltade. Så där. Ja, men du kan gå till gång 3 i mitten och så vid knähöjd där, då hittar du den. Nej, de följer med och visar varan. Där har du den, varsågod. Och jag vet inte om det är så. Men jag tänker att det är nog en konsekvens av ökad kundmedvetenhet och service. Vi vill ha en god service mot kunderna. Därför följer vi med och visar var varan finns. Istället för att bara berätta att den finns där borta. En liten skillnad i agerande, men som gör en stor skillnad för mig som kund. Vilka konsekvenser får din tro i ditt liv? att en person dog på ett kors för 2000 år sedan och därefter uppstod igen. Påverkar det ditt liv? Är det viktigt för dig? Och är det i så fall också viktigt för andra människor, tror du? Berättar du för dem hur de hittar Jesus? Eller följer du med och visar dem? Ta gärna tillfället i akt här idag att stanna på missionskaffe efter gudstjänsten. Det blir extra gott kaffe. Och då får ni gärna samtala med varandra om de frågor jag lyft här i predikan. Eller kanske bara en fråga. Vad tänker du kring Guds rike? Och så får ni dela det med varandra. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du kom till jorden för att dela vårt liv. För att vara en förebild för oss. För att berätta om Guds rike. Hjälp oss att leva våra liv så sant och ärligt som möjligt. Hjälp oss att ta vår tro på allvar och att inte skilja tron från livet utan att se att det är ett. Amen.